Hallå, måndag, barnligt snack och ett nytt avsnitt. Podden om barns rättigheter och barnkonventioner med Linus Torgeby.
Yes, och Åsa Ekman.
Ja. Vi är, vi är i Malmö och vi har en... Så här, jag vill bara göra någon sån kort liten intro. Att det här är en verksamhet som jag fick möta för typ 5 år sedan, pratade om precis. Och som jag faktiskt bär med mig ganska ofta. Och det kändes som att när vi bestämde oss för att vi åker till Malmö så var de här personerna de första som jag tänkte på. Jag kommer fortfarande ihåg ett möte där vi satt och jag liksom tårades av bara hur jävla amazing det är. Och hur kan de här personerna bara vara så himla bra? Och hur får man ner det på papper? Hur kan vi få ut det mesta av det? Och nu har vi ju då en av personerna från den här fantastiska verksamheten här. Magnus Andersson.
Si.
Välkommen, sa du lite försiktigt så.
Tack så hemskt mycket. Välkomna till Malmö.
Oh, tack.
Kanske norra Europas främsta stad.
Ja, men det är bra. Mm-hmm. Det känns bra.
Och du jobbar för Malmö stad.
Mm-hmm.
Funktionsstödsförvaltningen.
Ja,
kontaktpersonsverksamheten.
Ja.
Ja, och jag tänkte bara börja med en så här allmän fråga som vi brukar ställa till varandra. Liksom, hur ser din relation till barnkonventionen ut?
Ja, då tänker jag på dig.
bra eller dåligt kanske.
För du var ju i Malmö och läxade upp oss. Nej. Du informerade med sträng hand. Och det behövde vi såklart. Utbildade oss i mycket som vi inte kände till. Mm. Vi gick igenom alla artiklar och vilka artiklar är någonting som vi i vår verksamhet vilka artiklar är nära vår verksamhet. Så det jobbade vi ganska mycket med, men det var precis som Åsa sa, det var svårt att få ner det på pränt. Mm. Och vi märkte att vi gör ju jättemycket av mycket. Alltså, som innehållet i artiklarna. Mm. Men att presentera det på papper var svårt.
Mm.
Så vi kämpade rätt mycket med det. Jag tror det blev bra. Mm.
Ja, men jag tänker, men det är också så mycket som för det, jag tänker så här, som är någon form av så här inre värdegrund, eller liksom ni har byggt in det. Det finns liksom en kultur i hur ni är. Och det tänker jag, det är sånt som är så jäkla... Alltså det går ju inte att få ut på papper på det sättet som man skulle vilja.
Nej, alltså man kan, men det känns inte... Det känns lite fake.
Mm.
Alltså det blir lite så här... Nu måste vi få ner någonting.
Mm.
Så känslan i det här att jobba som vi gör kontra att få ner det på papper det är stor skillnad och det är jäkligt svårt.
Mm.
Och vi jobbar med det fortfarande.
Mm.
Så att...
Men så relationen till barnkonventionen är att det görs mycket, men det är också svårt på papper emellanåt. Liksom. Alltså typ, om jag försöker så här, göra en jättekort...
Alltså, där är ju en stor skillnad. Nu har jag med mig en liten fusklapp.
Mm, bra.
Den är inte så stor, men den är bra. Alltså, jag gick in och tittade på... För att jag verkställer ju beslut beviljade av myndigheten. De fattar besluten. Mm. Och så kommer det ett nytt beslut gällande kontaktperson. Och så finns det en utredning. Och nu för tiden så finns det alltid, så i slutet på utredningen så nämns alltid x antal artiklar. Där vår verksamhet är på något vis skyldig att följa upp artikel 2, 6, 12 är det oftast då. Och då läste jag på lite grann. Och så här, vi har en ganska bra relation med vår myndighet och våra biståndsanläggare och beslutsfattarna. Och då har man också det på pränt i beställningen, i utredningen, så har man ett bra diskussionsunderlag. Okej, hur gör vi för att nå det här underliggande under artiklar 2, 6 och 12? Mm. Så det är superbra.
Mm.
Kan du inte ta med oss i ett barn? Det finns ett barn med funktionsnedsättning som springer runt här på gatorna eller åker runt på något sätt i Malmö. Och vad händer sen?
I processen att få kontakt.
Precis, precis.
Inte allmänt i livet.
Hur tänker du? Förlåt.
Nej, men då är det någon som ser att men det här barnet har behov av någonting mer. Hur hamnar det på ditt bord med det här?
Alltså så här är det. Jag verkställer besluten som kommer. Mm. Eller jag är en av fem, ska jag säga. Mm. För det är en ganska stor verksamhet. Så det här snappas ju upp av, förmodar jag, skola. Mm. Eller föräldrar eller andra vuxna som tycker att det här, vi måste... Här är en unge som vi måste satsa lite på. Mm. Men när det kommer till oss så har det gått igenom myndighetskvarnen. Mm. Och då har ju biståndsanläggarna på myndigheten förhoppningsvis träffat barnet med föräldrar eller andra vuxna. Och gör helt enkelt en bedömning på att här finns det behov av kontaktperson. Mm. Oftast 8 timmar per månad ligger beslutet på. Mm. Ibland
2 timmar i veckan ungefär.
Ja, det kan det vara. Men i Malmö är vi lite sköna.
Ja, det har jag. Ja.
Jag ska säga att det kan också vara 16 timmar per månad. Ja. Men det brukar vara max. Ja. Men i många andra kommuner så har man inte delat upp det på timmar.
Nej.
Utan då delar man upp det på tillfällen.
Mm.
Och så kan man gärna redovisa det också. Vi har träffats de här 3 gångerna per månad som det är beslutat. Och vi är lite mer sådär...
Ni bara, vi drar till Roskilde-festivalen.
Ja, ja. Nej, men det är precis så.
Ja, underbart.
Det är inte enkelt att lära känna en helt ny person.
Nej.
8 timmar på en månad kan kännas som en total uppförsbacke.
Mm. Mm.
Och då bänder vi ramverket. Alltså om det behövs kan ni träffas 1 timme den här månaden och 2 nästa och så lär ni känna varandra 3, 4, 5 och så vidare.
Mm.
Det behöver inte vara 2 timmar per vecka. Man kan åka till Köpenhamn och bränna 8 timmar på en dag.
Mm. Mm.
Det spelar det, så.
Ja, men det är ju så att reglera typ en vänskap till exempel eller lära känna, det är ju svårt. Alltså,
ja, det känns
på
ju,
timme, liksom.
Verkligen, det känns ju onödigt att sitta på... eller att man ska vara stenhård med tiden. Att man ska sitta, nu, det är 1 timme kvar på bion, men 8 timmar är slut. Så att nu får vi...
Mm.
Så att vi är ganska frikostiga där. Och ibland är det för att det är ett måste. Man kan inte tvinga på någon en helt ny relation alltid med den tiden.
Nej.
Eller tänk om det är 16 timmar per månad när man med personer som kanske har problem med nya relationer som tycker att det är det värsta som finns. Och då får man gå försiktigt fram.
Mm.
Då kan man säga, men ni kan väl ta igen tiden när ni har lärt känna. Alltså, så.
Mm.
Jag tänker, för den som kanske inte visste ens att det fanns kontaktpersonsverksamhet, liksom, vad är en kontaktperson? Det är någon som hänger med en person.
Ja. Mm. Att vara kontaktperson är ett uppdrag man tar. Det är den absolut största styrkan i den här insatsen. Det är inget jobb. Man tjänar inte en massa pengar. Det är... tycker jag är superviktigt. Man får ett litet arvode. Det är någon hundring.
Mm.
Kontaktpersonen får en liten omkostnadsersättning som ska täcka eventuella utgifter om man går på bio eller vad det är. Och med det sagt, ingen blir kontaktperson för pengarna, för det finns inga pengar. Det är klart att det finns lite pengar, det kan ju vara en liten morot, men gillar man inte sitt uppdrag så är man otroligt märklig om man har kvar, eller fattig, om man har kvar uppdraget för de pengarna. Men det kommer killar, tjejer, män, kvinnor och annat till oss från Malmös alla hörn, från alla världens hörn, alla klasser, allting, som helt enkelt vill bli kontaktpersoner.
Mm.
Och vi säger, wow, vad bra. Vi har alltid behov. Och det är alltifrån, det krävs att man är myndig, och sen är det många pensionärer, nyblivna pensionärer som ringer. Ja, jag har så jävla tråkigt.
Ja.
Kan jag bli kontaktperson? Jag måste komma ut. Absolut. Och då träffar vi de här potentiella nya kontaktpersonerna, och så gör vi en... Ja, vi intervjuar dem. Inte så där. Nu ska du säga, liksom ingen jobbintervju, utan mer, vem är du? Vad har du gjort i ditt liv? Vad vill du? Vad har du för intresse? Hur ser dina dagar ut? När kan du träffa den här personen som du eventuellt blir kontaktperson för? Vi begär utdrag från misstanke och... Ja,
belastningsregistret.
Ja, precis. Mm. Mm. Och inte minst när det gäller barn är det jätteviktigt, såklart. Och sen dimper det ner en beställning på en person som är beviljad kontaktperson. Och då gör vi precis samma sak. Hej! Då ringer vi. Du vill ha kontaktperson? Ja. Jo, det är klart. Det löser vi. Och då, inte minst när det gäller barn, så erbjuder vi alltid hembesök. För det kan vara klurigt och så.
Ja, men ska man komma till, liksom, till kommunkontoret? Precis. Kanske inte jättekul. Och, få,
mm. Och så sitter så här, Malmö stad anställd 53-årig grå gubbe. Så. Men det blir mycket, mycket enklare oftast när man besöker personen hemma då.
Mm.
Och så sitter man, och det är ingen, inte heller någon sån här, då har vi ju en utredning att luta oss tillbaka på från biståndsanläggaren, som ofta ger en bra bild, men vi måste få vår bild för att kunna förhoppningsvis hitta rätt. Och då träffar vi personen och på olika sätt, inte alltid enkelt, försöker klura ut vilken kontaktperson skulle vara lämplig.
Alltså det är en matchmaking. Och det är det jag tänker att, som är den här som också är så svår att sätta ord på. Eller liksom att få ner på papper. För att det är ju en känsla ni har. Det är ju genom er erfarenhet, allt det här, så får ni ihop det och får det bli så bra. Så att jag tänker, det är liksom... Det kan man ju inte bara så här, om folk får feeling för varandra. Alltså det är ju jättesvårt.
Ofta blir det bra, ibland blir det allt annat än bra. Ibland blir det inte alls bra när man tror att det ska bli bra, och tvärtom.
Mm.
När man säger den här, för det är så när man, alltså nästa steg är ju när man tror att man har, jag och mina kollegor träffas varje fredag, så går vi igenom alla personer som står på kö för kontaktperson.
Jag ser, tänk att ni är som idoljur. Det är bara på ett stort bord i Malmö stads fina kontor.
Exakt så. Och så har vi alla nya kontaktpersoner som vi intervjuat. Och så är det precis så.
Mm.
Med foto faktiskt. Som vi slänger och säger, men det är bra att ha. Och för att, ja, men jag har ju Kevin född 07 som gillar det här och det här. Men det finns den här problematiken kanske. Kanske behöver ha någon som är lite erfaren, för vi kräver ingen, liksom, det krävs inte att man har någon erfarenhet för att bli kontaktperson. Det är nummer två av de bitarna som jag tycker är jätteviktiga. Det är den biten, och att det är ett uppdrag och att det inte är ett jobb. Och att det inte handlar om ekonomi och det handlar om utbildning. Vem som helst ska kunna bli kontaktperson. Men då sitter vi på fredagarna, ja, men jag träffar ju... Anton här, han är så, vad tror du om det? Ja, men vi provar det. Och sen så, i bästa fall, man ringer och säger, jag har ett uppdrag till dig. Det är en Kevin, född 06. Låter bra. Och så ringer man till den andra parten. Du, jag har en kille här, kontaktperson. Han är jättetrevlig. Ska vi boka in ett möte? Och fundera, du behöver inte bestämma nu. Viktigt.
Mm.
Jätteviktigt. Prata med mamma och pappa eller annan. Och i bästa fall så tycker båda att ja, men vi provar att träffas. Och så gör man det. Tillsammans med den samordnaren som nu håller i det. Och ibland märker man att det här är svårt. Mm. Vi har många barn med högfungerande autism. Som tycker, och många av dem... Det kan bli påfrestande med helt nya människor som kommer in och sådär. Det gäller ju inte bara högfungerande autism. Det kan ju vara vem som helst. Men den här möjligheten att få fundera.
Mm.
Vi bestämmer ingenting nu. Och så finns det tillfällen när man känner att vad gör jag här?
Mm.
Då är de redan uppe i... Eller gått ner i kärnan och börjat spela PlayStation.
Mm.
Och man känner att det är all right.
Jag måste bara ta ett snäpp bak i det här du pratar om. När ni kommer och ska göra det här hembesöket hos ett barn. Där det finns en situation då där någonstans de typiska vägarna för hur barn hittar vänner eller kontakter eller sånt inte finns där. Och någon har definierat att okej, men det här är en brist på någonting just nu i det här barnets liv. Hur kommunicerar ni med det kring barnet? Och hur har barnet själv definierat det? Eller hur, den dialogen skulle jag vilja höra dig sen.
Ja, den är ju intressant och den är ganska klurig. Jag hade ett sånt ärende i förra veckan som jag kan berätta om. Men det är inte helt sällan så att det är mamma och pappa eller annan som tycker att här krävs det eller behövs en kontaktperson. Och det gör det ju säkert ibland. Men det är svårt när barnet inte vill ha en kontaktperson. Mm. Och jag hade ett sånt ärende förra veckan där jag hade ett hembesök och flickan i detta fallet stannar kvar på sitt rum. Hon vill inte vara med på mötet. Hon går inte i skolan. Hon mår inte bra.
Mm.
Kontaktpersonen är ju den lilla, lilla biten. Och så frågar mamma och pappa, vill hon ha en kontaktperson? Nej, det vill hon inte. Nej, det blir ju rätt tufft alltså.
Mm.
Vad är det hon behöver? Ja, hon behöver ju en psykolog. Eller hon behöver ju professionell hjälp. Och så är det här är ingen professionell insats. Ibland kan vi lirka lite grann. Vi kan fråga, finns det någon person redan känd i familjen eller hos barnet? Nej, det tror jag inte. Ja, men fundera. Någon vuxen från en tidigare skola eller på något vis så. Och ibland så dyker det upp någon som man redan har träffat, som man känner förtroende för. Och då kan man lösa det på det sättet. Ibland gör man mer än ett hembesök. Att då träffas man andra gången är det lite lättare. Vi tar med oss liksom bildstöd har vi plockat fram.
Mm.
Även om man är fullt verbal på alla sätt så kan det vara lätt. Så har vi liksom, här är 2 A4 sidor med bilder på aktiviteter. Då kan det vara enklare att bara så här, peka på bobbling och peka på bada. Och det här med liksom baby steps.
Mm. Ja, men ta i den personens takt liksom.
Absolut.
Mm.
Jag vet inte om det var svaret på din fråga överhuvudtaget.
Nej, men jag tycker det är en intressant... Ett viktigt en viktig fråga utifrån att det kan finnas ett behov som är rimligt. Det kan finnas en oro som är befogad från föräldrar och andra. Men hur ska man få det att landa i barnet? Och hur ska man förstå det? Och hur... Alltså, hela den dialogen och när man väl sitter där och säger till ett barn du har ju inte så många vänner eller du har ju slutat i alla aktiviteter som du gick i när du var yngre. Alltså så här, skulle du tycka det var kul? Och, ja.
Mm. Ja, men hur mycket ska man pusha? Liksom?
Ja, det är ju någon slags att man sätter en lyslampa på ett barns liv som till viss del är styrt utifrån vad som är normer kanske... I det typiska samhället. Och samtidigt är det också kanske då saker som skulle vara bra för barnen.
Ja, det är en annan bit som är klurig. jag har själv en 16-åring. Mm. Och så vitt jag vet så har inte han någon diagnos. Och det fungerar bra i skolan. Och efter skolan så pipar han hem.
Mm.
Och han träffar inte en enda människa förutom de man har kontakt med på, ja, på digitalt vis. Så. Och det måste man också ta med sig, att man kan inte hänga upp allting. Men jag förstår som förälder att man gör det. Men man kan inte hänga upp allt på diagnoskråken.
Nej.
Det är inte liksom barnen i Böllerbyn som springer runt och letar stenar. Det är så. Men att hitta rätt i det, vad som är 2024 och vad som är barnet och vad som är diagnosen och vad som är så, det är jättesvårt.
Ja, men för jag tänker för barnet, alltså om barnet inte vill, så, alltså, det är ju den här balansgången att den behöver ju faktiskt respektera det. Och samtidigt så ser den att men det finns ett behov, det finns någonting som gör att, alltså, att, lite så här, att vuxna vet att det här skulle liksom faktiskt göra att barnet mår bättre. Eller kanske liksom möjliggör en utveckling som, alltså, det finns ju, vuxna ser ju många av de här positiva aspekterna och så kanske barnet inte vill. Och så då liksom, hur gör den, när liksom...
Alltså det, jag tror så här, nummer ett är att vi gör hembesök. Det är det viktigaste.
Mm.
Att man är lite klurig så där. Får jag kolla på ditt rum? Nej, jag vet inte. Ja, men kom igen. Och så att man inte är den här... Att man är lite rock'n'roll.
Mm.
Om ni fattar.
Ja, ja.
Att man inte bara säger, nej, vill du inte sova? Då går jag igen.
Ja, här har vi manualen med de frågorna vi ska ställa. Då har vi ställt dem och så vill inte du. Nej, okej, tack och hej. Nej.
Eller att man... Och i noga med påpeka, det här är helt frivilligt. Man kan prova. Tycker man att det är skit så behöver man inte fortsätta. Tycker man att den kontaktpersonen som vi har erbjudit inte funkar, då kan man prova med en ny och en ny och en ny.
Mm.
Det här är liksom barnets möjlighet att få vara bestämmande i det. Och det här att det här är människor som inte, de tjänar inte pengar på att umgås med dig. Lite gör de, men det här är människor som vill stötta. Det är ju det som är... Och i Malmö finns det massor med människor som... Och det gör det naturligtvis i alla kommuner i Sverige. Men, och så provar man...
Och den här första provgången då, när man har träffats, vad händer då?
Får jag bara, kan du inte bara... Jag minns ju en berättelse som du berättar om en sån matchmaking. Och jag ville säga att det var typ randiga strumpbyxor med, men någonting sånt.
Ja, jag tror att jag kommer ihåg. Det var fantastiskt.
Jag tänker, du kan inte liksom, du får jättegärna berätta.
Detta var nästan lite...
spirituellt.
Ja, men nästan till. Det var en ung tjej som jag träffade. Hon var beviljad kontaktperson. Lite så här pojkflick, tomgirl, skitcool. Gillade åka rollerblades och klättra i träd och aktiv som tusan. Och sen intervjuade jag en härlig potentiell ny kontaktperson. Så tänkte jag, det tror jag skulle bli riktigt, riktigt bra. Hon åkte också, liksom, samma. Och då ringer jag till pappan och säger, jag tror jag hittat en kontaktperson till din dotter. Hon heter Molly. Och så bara beskrev jag, som vi gör, hon är så här gammal och hon gillar det här och det här. Så. Prata med din dotter, återkom. Eller återkoppla. Och så blev det inbokat möte. Och, och så möter jag upp Molly, den här kontaktpersonen. Och så kommer vi in i lägenheten där är mamma, pappa och flickan som är beviljad insatsen. Och då ser jag på allihopa, mamma, pappa, flickan, att det är någonting som har hänt. Alltså det,
typ tappa hakan.
Totalt. Och jag tänkte, vad är det här? Och Molly En lång, lång historia kort. Så vi sitter och pratar och så säger att mamma så här, ska du inte gå och hämta den? Nej, jag vill inte. Hon var jätteblyg. Ja, men gå nu och hämta den. Och till sist går hon och hämtar ett ark. Hon är jätteduktig på att teckna, den här tjejen. Där hon hade gjort en teckning på en person som hon aldrig hade träffat, det vill säga Molly, som var en total kopia på Molly.
Mm.
Med så här randiga strumpor upp till knäna, vilket hon hade när vi var där. En tatuering på ena benet som hon hade. Och massor med olika färger i håret som hon hade. Och Molly bakom av sig. Men vad fan, det är ju hon. Och det blev nästan, alltså det var hett. Jag får såna rysningar. Jag har kvar den bilden än idag. När man bara sitter och skrattar, tänker jag. Och sen blev det väldigt, väldigt bra. Och sen flyttade kontaktpersonen till Portugal. Och sen så löste vi en ny. Som livet ser ut i relationer. Förr eller senare tar de slut. Eller insatsen handlar ju om det, att vara den som är lite liksom motivatorn. Kom igen nu! Ska vi, klart vi ska åka till, jag vet inte. Klart vi ska gå och fika, gå på bio. Ja, jag vet inte, det är lättare att säga nej.
Klart vi ska vara hissen i Turning Torso.
Ja.
Hundra gånger.
Nej, men det handlar inte bara om det här att man ska liksom... Man tror att alla som är beviljad kontaktperson är helt isolerade eller känner... Alltså andelen barn som vi har är ju ganska lite jämfört med andelen vuxna. Och ibland så träffar man personer som faktiskt är helt isolerade. Men det, kidsen är ju sällan det. Men det handlar kanske om att försöka bryta en eventuell isolering. Vi har ganska många, eller åtminstone några unga som inte går till skolan. Och det ser jag som ett superproblem. Och kan man få in någon utifrån som inte är mamma och pappa, som bara är jävligt tjatiga, som kan vara motivatorn i det, så är det fantastiskt i den lilla, lilla insatsen. Ibland lyckas det, ibland inte. Så gick det här till.
Det är magiskt.
Det var faktiskt det.
Men sen när de varit på sin första träff efter ni har gjort en matchning, vad händer då? Ringer de tillbaka till er? Hur följer ni upp det?
Vi gör allt. Så här, då träffas man och så läser man in, då är vi ju alltid med, och så läser man in då. Och oftast märker jag att det här kommer bli bra. Och då frågar man, ska ni prova på att lära känna varandra? Och noga med en gång att kontaktpersonen, du styr det här i början, åtminstone. Och så byter man telefonnummer och ser till att mamma och pappa är nöjda, för det är nästan det viktigaste. Tycker inte mamma och pappa om kontaktpersonen eller annan vuxen, så blir det problem. Så att då brukar jag också säga, så tisa föräldrarna eller så först. Och så får alla telefonnummer och alla får allting, och sen så är kontaktpersonens uppgift att vara den som driver. Och sen... Och än en gång, det här, tänk inte på timmarna främst just nu. Och sen ringer vi till personen som är beviljad i insatsen. Och kontaktpersonen efter 4 veckor och säger, hur går det? Och går det bra så är vi jätteglada. Då fortsätter vi göra uppföljningar 2 gånger per år. Och också noga med att säga att vi ring oss om det är någonting. Ni kan ringa när ni vill. Vi har ingen telefontid som många andra har. Så ni kan ringa mellan 8 och 45 och 9. Och skulle det vara så att man gör en uppföljning och någon säger att det här känns inte bra, så kan man, om man vill, ta ett nytt möte där vi är med. Och försöka reda ut det. Ofta är det så här praktiska detaljer. Ja, hon kom inte. Ja, just det, jag har ju glömt att förklara det. Att hon hittar något bra. Eller... Och det låter fjöntigt. Och... Men det, ibland missar man de små, små grejerna. Trots att jag har jobbat med det här i 100 år. Just det.
Typ 20 år, eller?
17.
Ja.
Hon svarar inte på sms. Nej, hon läser inte sms. Och då kan man lösa det. Eller så är det helt enkelt så att nej, det känns inte bra.
Mm.
Nej, då river vi avtalet som kontaktpersonen undertecknar. Som gäller det här med sekretess främst. Och vill man ha en ny kontaktperson så fortsätter vi igen. Ibland provar man 4-5 stycken.
Mm.
Och ibland så blir det aldrig bra. Men ibland så kanske det blir bra den femte gången. När du sa yes!
Mm.
Och när då barn, alltså, vad berättar barn unga, när de då har haft kontaktperson ett tag eller träffats, alltså, vad berättar barn och unga om det här? Vad liksom, hur är det? Hur tycker de liksom?
Ja, min upplevelse är att barn med kontaktperson, där kontaktperson, alltså, det är lite så här, det är ganska skönt att komma hemifrån. Angelica, ska du inte komma upp och äta? Du sitter bara på ditt rum. Ja, man känner igen sig där, faktiskt. Ja. Att det är någon annan vuxen person. Fast det behöver inte vara någon som är... Men det är åtminstone en vuxen som kommer och säger ska vi dra? Vi går ut, vi gör någonting. Att... Och någon man kan prata med och säga mamma och pappa är så sjukt jobbiga och tjatar på mig och så är det någon som lyssnar på det.
Mm.
Det låter, det är så en liten detalj som är, jag tror är super, super viktig.
Mm. Många barn med funktionsnedsättningar har ju många vuxenkontakter men som är kanske professionella eller hälsovården, habiliteringen.
Ja.
På korttidsboende eller vad det nu är. Liksom.
Ja.
Här blir ju någonting annat, kanske.
Det är ju precis... just det att det är en icke-professionell insats. Och det är vi väldigt noga att understryka.
Jag måste bara fråga, vad var en rolig grej för 17 år sedan och vad är roliga grejer nu? Vad har förändrats? Vad har ni för tips där? Det var en liten sidofråga. Men...
Ja, det som har förändrats på 17 år är att för 17 år sedan så beviljades inga barn insatskontaktperson.
Okej.
Okay.
Är det sant?
Nej, det fanns inte.
Mm.
Och det är superintressant. Men för kanske 7-8 år sedan så var... Då bara kom det... Då var tredje... beslut om kontaktperson som vi fick var en icke-myndig person. Och det var bara så att vi var inte förberedda för det alls.
Nej.
Och där är ju oj, vad har hänt här? Och det handlade nästan uteslutande om unga människor med högfungerande autism. Med lite, kanske någon liten ADHD eller ADD på det. Sådär. Och de fanns ju naturligtvis 2007 också.
Mm.
Bara det att de fanns inte i vår verksamhet. Och det finns så många som spekulerar kring varför är det så här. Jag har inget svar på det. Det är en jättestor skillnad.
Mm.
En annan stor skillnad är att ärendena nu är ofta ganska mycket mer komplexa utifrån hur jag ser det än vad de var för 17 år sedan.
På vilket sätt då?
Det är mer... Det här är min upplevelse. Jag kan inte så, men det är lite så jag känner. Att psykisk ohälsa, grava självskadebeteende, de personerna tillhörande personkrets 1, som man kallar det inom LSS, som handlar om personer med autism och... intellektuella funktionsnedsättningar, de känner jag nu mer än för 17 år sedan att de lika gärna skulle kunna tillhöra personkrets 3 där man är inne på psykiatri. Därför tycker jag att de här tre, det finns tre personkretsar, jag tycker att de är ganska klumpiga 2014.
Alltså de är väldigt så här statiska.
Ja, men det blir ju det. Och är man, tillhör man personkrets 1 så gör man alltid det. då, oavsett vad som händer i livet, då är man fast där. Men de här våra fina brukare, hatar ordet, men jag väljer att använda det ändå. De är inte, det är ingen skillnad på dem än vad det är för någon annan när det gäller just psykisk ohälsa. Det vet ju alla.
Mm.
Att det kan vara vilken unge som helst, eller vuxen för den delen. Och varför det är så nu, det var säkert mycket sånt för 17 år sedan också. Men jag, det har hänt någonting.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Jag vet inte, jag är ingen forskare. Vi brukar ha en årlig nationell nätverksträff. Det var i Malmö förra året, såklart.
Ja,
eftersom det är,
det
är där det ska ligga.
Ja, ja.
Och då var vi kanske 80 kollegor från hela landet. Och så handlade det om att träffas och prata och lite ha det fint.
Och de hade ju gått pilgrimsvandring.
Ja, ja, såklart, såklart. Malmö! Nej, men och alla upplever samma sak. Att det finns att nu, där är ibland ett gap mellan det faktum att det är en icke-professionell insats och att många uppdrag upplevs som ganska kluriga. Och det gapet där, hur ska man liksom överbrygga det?
Mm.
Och det finns kommuner som går in och saltar arvode. Ja, men du får lite mer om du tar det här. Det är lite klurigare. Och det tycker jag är helt fel väg att gå. Det är det jag säger. Det ska bygga på det. Då får man hitta på något annat. Det finns till och med någon kommun som har anställt mer eller mindre. Alltså anställt, timanställt kontaktpersoner.
Mm.
Med det, alltså kontaktpersoner, personal, erfarna.
Mm.
Och då tänker jag igen att det vill inte jag.
Men jag tänker, då är den här, alltså, för så som jag minns och uppfattar, det är ju liksom den här medmänskligheten, att det är ett möte mellan människor. Att det är mycket det handlar om, snarare än att det är liksom, det är inte ett jobb du ska ha, utan det är ett möte.
Exakt.
Och det tänker jag, då finns det ju en föreställning om att då riskerar det att försvinna när det är ett arbete istället.
Och sen, helt uppriktigt ska jag säga att ibland så har vi ärenden som vi inte kan verkställa.
Mm.
För det går inte. För att det är för komplext. Så att de hänger liksom... Vi har 3 månader på oss att verkställa innan det blir gnäll. Och vi har ju haft personer som har hängt i 3 år.
Mm.
Som till sist kanske då... där man tar tillbaka ansökan eller erbjuder något alternativ för att vi inte klarar det.
Nej, men nu blir det ju, fortsätter jag i det här spekulerandet, men det jag tänker är att vissa kärnverksamheter eller resurser eller så som verksamheterna var för 17 år sedan, de har också skurits ner så pass så att liksom barn kanske inte får dem delar som de fick för 17 år sedan, vilket gör att måendet och situationen är tillåts bli och hamnar i en större komplexitet. Och någonstans så även de här delarna som är relationella på skolor eller boenden eller vad det nu är man har för liv. Så glappet när man kommer till en kontaktpersonsverksamhet där det ska vara det inte ideella men relationella, oprofessionella på ett sätt då, det blir större. Mm. Nu är jag ute och spekulerar också.
Nej, men och som sagt, man kan spekulera. Jag tror inte att du är inte farligt långt ifrån vad jag också tror.
Mm.
Men jag är oerhört glad att jobba i en förvaltning för att där finns så otroligt mycket att göra för kidsen. Och allt ifrån... Vi har en otroligt driven förvaltningsdirektör som brinner för barnfrågor och barnens rätt.
Mm.
Och alla under, ner till oss. Så. Och vilket gör också att vi har ju möjlighet... Vi kan ju... Ibland får vi oss lite... pengar.
Mm.
Bara så, vi vill gärna ansöka om lite pengar för vi vill erbjuda aktiviteter för Vi vill att de här barnen ska träffa varandra. Och kontaktpersonen är liksom hävstången in.
Mm.
Men då, nu, bowling, O'Leary's, säger jag, för det är inte public service.
Nej, det, man får säga.
Det finns andra ställen att bowla på. Nej, men så här, och kontaktpersonen säger, men kom, då har vi bowla och så käkar.
Men en grillkväll och så.
Ja, ja, vi har massor. Ja. Så. Men då har vi, för att vi har en, för att de här frågorna är, vi har inte bara grillkvällar för barn, vi har det för alla, höll jag på att säga.
Mm.
Men de här, vi fick medel för, som var öronmärkta för barn och unga vid ett par tillfälle. Och rätt mycket pengar. Man kan göra rätt mycket för, eller inte jättemycket pengar, men man kan göra mycket för så. Slant. Mm.
Jag tänker för så, alltså det här som du pratar om, för att ja, men, ni bänder och böjer lite på kanske ramar.
Jag skulle inte sagt det.
Nej.
Jag kommer fast. Ja.
Nej, fast jag tänker, det är precis det som jag tänker, för det är ju det. Ni lirkar, ni vänder och vrider och liksom, och det är precis det som jag tänker är det här som är så svårt att få ner på papper.
Ja.
För att det är ju, och det, då är ju det baserat i vad barnet, liksom, vem barnet är.
Mm.
Utifrån det försöker ni lirka och vända och vrida på lite olika sätt. Har du något mer sånt? Alltså jag tänker, tiden är en grej, men liksom, vad kan det mer vara att ni vänder och vrider och lirkar? Liksom?
Men jag tror det handlar mycket om att inte vara... Att var sak får ta sin tid. För det är också ett lekande. Idag är det ingen bra dag. Nej, jag kommer tillbaka en annan dag. Det var ingen bra dag idag heller. Nej. Och det tar ju mycket av vår tid.
Mm.
Vi har 750 pågående ärenden som ska följas upp.
Mm.
Så det tar mycket tid. Det är ju ett lekande. Mm. När är det en bra dag?
Mm.
Men tänk, det är väl ett jättebra exempel utifrån om man tänker sig hur nästan alla arbetar. Alltså, det finns en tidspress. Ni ska leverera någonting. Alltså, ni ska, alltså, inom 3 månader. Det, alltså, jag inbillar mig, men jag kanske inbillar mig helt fel, att det inte är alla som tänker att det kan få ta 3, 4, 5, 7, 10 gånger.
Nej, det är mycket möjligt. Jag skulle kunna gjort det otroligt enkelt för mig om jag hade varit lagd på det sättet. Att jag hade ringt, få ett nytt beslut, en 14-åring. Där jag läser utredningen och så inser jag att det kanske inte blir så enkelt. Men ändå, så ringer jag till en förälder eller en annan vuxen och säger... Jag vill boka ett möte på mitt kontor. Den 4/7 klockan, gärna tidigt då, 09:30. Ah, okej. Okay. Och sen så kommer ingen. För att de får inte med sig ungen. Varför inte vid den tiden? Och så kunde jag sagt, okej, då har du ett nytt förslag och så får du om 2 veckor klockan 10 en fredag. Och så kommer inte någon, eller bara mamma och pappa. Och så säger jag, okej, jag skickar tillbaka det till myndigheten.
Mm.
Så är det slut.
Vad heter det?
Men det finns inget... Alltså,
nej, men det är det jag menar. Det är lite att ni alltså, utgår ifrån barnet.
Mm.
Absolut. Mm. Det annars... vi vill ju att ungarna ska ha det bra. Vi vill göra bra matchningar. Men rent själviskt, vi vill inte ha massa ärenden som skvalpar runt. För det tar tid. Vi vill lösa det.
Mm.
Främst naturligtvis för våra brukare. Förlåt benämningen igen. Men även, alltså, vi måste också få en flytande verksamhet.
Men säg då att du har ett barn och kontaktperson där det flyter på och någonstans de har hållit på i 2 år och träffat och hittat på grejer och du känner och så har du en uppföljning och då har ni den här artikel 6 som var en av era, alltså att man ska utvecklas och sådär.
Mm.
allt ska ju mätas och allt på och så, men skriver ni ner saker om barnet eller redovisar du det till din förvaltningsdirektör som är så här, man, shit, det här ser vi att det här ger barnen eller? Nej. Nej.
Det enda vi gör är att vi dokumenterar, vi gör journal.
Ja, ja.
Och då kan vi naturligtvis skriva, för då handlar det om att man, den första uppföljningen vi gör efter månad gör vi både med det här med barn och kontaktperson. Sen gör vi uppföljningar enbart med kontaktperson.
Ja.
För att det inte hanterbart för oss.
Nej.
Och då brukar det vara så att man ringer eller på något vis, ja, hur går det? Och får man då svaret, ja, men det går jättebra. Jag upplever att vår kontakt har blivit bättre. Det här ser bättre ut och nu är hen inte lika rädd för att ta bussen, kan till och med, nu har vi övat det här i 2 år, nu kan hen, kan vi mötas upp på Stortorget?
Mm.
Då är ju det guld i vår dokumentation.
Mm.
Men vi har ju inga, det är också olika i kommuner hur man har det. Vad är målet med det här?
Mm.
Finns det ett mål?
Mm.
Och vi har inget, vi dokumenterar inga mål.
Nej, nej.
Det vet jag att många andra kommuner gör.
Mm.
Men vi gör inte det, för vi är Malmö.
Jag hade en situation som jag funderade på lite. Och det är den här, okej, säger du, har vi det här som de, han eller hon lyckas ta bussen till, eller till Stortorget då, är det, möter sin kontaktperson.
Mm.
Och helt plötsligt kommer det några klasskompisar till den här personen och se den här med kontaktpersonen, och hur blir det?
Det har vi redan bestämt innan.
Okej, hur? Vad säger ni då då?
Då säger vi,
eller hur?
Redan när man träffas första gången, kontaktperson och den som är beviljad, ni får komma överens om er relation och vilka titlar ni har. Ja, vad menar du då? Det här behöver inte vara din kontaktperson. Ja, men vad menar du då? Det här kan vara en kompis till din bror. Eller en kompis till dig. Och någon frågar, vem var det du var med på Stortorget?
Ja.
Ja, det var en kompis. Det var min brors flickvän. Jag vet inte vad det kan vara.
Mm.
Du, för att det kan ju vara lite genant.
Mm. Ja, jag menar det.
Varför har du kontakt på sig?
Mm.
Vad är det? Så att det har vi redan... Vi har redan, det är vi också noga med, fundera på titlarna. Så att man inte bara står där.
Mm.
Vi tänker på allt.
Mm. Är det någon mer sån detalj som ni alltid preppar?
Det är så många, så jag kan inte komma på dem sådär. Men den bästa detaljen är ha kul. Mm. Alltså att det här, nu ska ni ha kul.
Mm.
Eller åtminstone försöka ha kul.
Mm.
Och... tiden är inte det viktigaste. Innehållet är det absolut viktigaste. Är det någonting som känns konstigt, ring, hör av er. Och sen är det naturligtvis utifrån på individnivå. Vad behöver kontaktpersonen ha för information om den andra parten? Vilka situationer ska man undvika om det finns något man ska undvika? Alltså massor.
Mm.
Men ofta är det de här små detaljerna en gång som man kanske eventuellt missat då.
Mm.
Om jag får berätta om en fantastisk story, nu kanske jag börjar gråta.
Ja, men det är helt okej. Det är ett tryggt rum.
Hur ska jag börja? När jag började för jättelänge sedan så fanns det ett pågående... Nej, det var så här. Det var en kille som hade ledsagare.
Mm.
En skithärlig tjej. Och hon hade varit det sedan han var barn. Och sen så blev han vuxen och så flyttade han in på ett LSS-boende. Och på LSS-boende får man ta kvar insatsledsagning.
Okej. Okay.
Mm. Men då var de så smarta så att då gjorde de om den till och frågade om ledsagaren, vill du bli kontaktperson istället? Mm. Ja, men självklart. Och då hade de känt sig i många, många år. Och så fortsatte det under många år. Och de var på kapvärde tillsammans. Och de, och det var,
och de, och, de 16 timmarna var...
Ja, men totalt. Nej, men de gjorde så himla mycket. Och sen för några... Och de blev våra sådana...
reklampersoner typ.
Yes, exakt. Mm. På någon sån här stor roll-up som står och med flyers och de är så... Och sen så hör kontaktpersonen av sig och säger att han är jättesjuk. Och han var inte gammal. Och han kommer inte klara det här. Så oerhört sorgligt. Och då hade de lagt bort titlarna för länge, länge sedan. Och hon tar ledet från jobb och sitter med honom på palliativa avdelningen. Och som hon sa... Och håller hans hand och säger, och ringer och säger, nu har jag hjälpt honom till den andra sidan. Full circle. Mm. Om man nu vill ha ett snuttigt avslut. Men det, så kan det se ut. Mm. Vi har ju människor som har haft samma kontaktperson i 25-30 år.
Jag tycker det där uppdraget beskrivs just som det här att du bidrar till en meningsfull fritid och kanske att du får en vän för livet.
Så är det.
Jag tänker, det är precis det du faktiskt beskriver.
Det har också hänt, inte ofta, men det har hänt att någon ringer och säger vi skiter i det här kontakt. Alltså, vi kan inte ha det här på papper längre. Det känns bara, vi är ju polare. Mm. Så vi är bara... Liksom vi, så. Mm. Så vi, ja, men då, det är ju liksom det bästa. Det är ju fantastiskt. Mm. Men det är ju liksom, vi orkar inte med titlarna. Mm. Och det är ju ett bra betyg för alla inblandade, tänker jag. Ändå ibland.
Mm. Mm. Nej, men det här är ju det vi har pratat om någon gång, vad som inte finns i barnkonventionen, alltså exakt. Rätten till en vän finns ju inte med som en rättighet, men här försöker ni och många andra runt om i landet att på något sätt skapa det ändå. Mm.
Mm. Och ibland så ringer någon och säger, jag är så jävla trött, min kontaktperson. Nu har vi gjort samma sak i 10 år. Så, ja, okej. Ska ni skilja er? Ja, det ska vi. Ja, men då får du hitta någon ny. Ja. Och det är ju... Det kan också göra mig jäkligt glad. Mm. När man märker att det har bara stagnerat. Mm. Det är relationer. Mm.
Ja, häftigt.
Vi brukar alltid så avsluta, men nästan alltid, med att liksom be om gästen har något form av så här tips eller medskick eller någonting som du vill att lyssnarna ska tänka på. Eller kanske...
Jag visste du skulle fråga. Så här... Det finns Myndigheten för delaktighet, känner ni säkert till.
Yes.
Super people. De har, jag vet inte om det är de som har gjort det, men jag förmodar det. Att det finns 3 eller 4 filmer, korta filmer, som man kan hitta på, vad hittar man då? Kunskapsguiden.se. Mm. Mm. Som beskriver otroligt bra hur, de är typ 3-4 minuter. Hur det är att ha, eller hur det kan vara att ha en kontaktperson. Hur det kan vara att vara en kontaktperson. Väldigt, väldigt, väldigt informativt och välgjort. Mm. Det är mitt tips. Och att man ska bli kontaktperson. Mm.
Toppen.
Gärna till mer än en.
Vad fint, Magnus Andersson från kontaktpersonsverksamheten Malmö stad. Superfint att du vill komma och gästa oss och berätta om allt fantastiskt ni gör.
Helt underbart.
Tack så mycket. Jag känner bara att det var så rossligt. Det låter som en gammal
rocka. Ja, men du kör ju rock i roll. Det är inte konstigt.
Nej, precis. Nej, men tack snälla. Ska ni vidare i matchen i Malmö nu då?
Nu, vi sitter kvar här ett par timmar till och sen så, och imorgon spelar vi in på ett annat ställe och sen åker vi hem.
Cool.
Så är det bra. Tusen tack igen.
Snälla. Tack.
Vi hörs i nästa vecka.
Det gör vi. Mm.
Hej.